Lundberg finns här på morgonen mellan 7 och 8. Och så kan man även höra denna sändning på internetradiolars.com. Ja, nu är klockan 7:07. Fredagen den 16 juli 2004. Det är lite muligt nu här på morgonen. Och det kommer väl att bli lite sådär växlande molnighet, solighet under dagen. Temperaturen kommer att gå upp till 19 grader i alla fall, så det blir ganska varmt. Just nu har jag 14,8 grader utanför fönstret här i Nacka. Vinden 3 meter per sekund nordostlig. Så uppehållsväder kommer att bli idag i alla fall. Solen gick upp 4:04 och går ner 21:45, så nu börjar det bli mörkare. Några minuter varje dag. Men vi har fortfarande ganska mycket ljus kvar i alla fall. Får se länge det här regnet håller på. Ja, framåt natten så blir det lite soligare i alla fall. Eller ja, lite molnfri, jag ska vilja säga i alla fall. Och på lördag blir det ungefär samma som idag. Lite växlande molnighet, uppehållsväder. Fast lite varmare, 22 grader då. På söndag då blir det regn igen. Mulet och regn. På måndag lite sådär växlande. Ja, regn och sol och 21 grader varmt. Och det fortsätter så på tisdagen också. Så det var värst vad det regnat det här året alltså. Men ja, det är sånt som händer. När jag kom hem från Amerika så var det extremt varm och sol då för ett par år sedan. Så nu är det väl tvärtom då. Det stör inte mig så mycket i alla fall. Jag vet inte, jag tycker det. Naturen finns ju där i alla fall och lever och har sig. Så inte så farligt. Vi ska kolla lite vad som har hänt på nyhetsfronten. Och vi vill läsa vidare i boken Stockholms historia under 715 år. God morgon nu, klockan nästan 9 minuter över 7 på morgonen. Såg ni den här storyn om den polska affärsmannen här i Sverige som blev utpressad, hotad av gangstermedlemmar? Och han ringde till Polen för det finns ett tv-program som tar hand om såna här skurkar. De kallar sig för insatsstyrka. De kommer hit och rufflar upp de där gangstertyperna, precis det enda språk de förstår. Tycker jag var riktigt bra gjort. Så det är till ett tv-program som finns i Polen där, där de är lika ruffliga tillbaka och rufflar upp såna här gangstertyper. Det är tycker jag en jättebra idé. Det är till en väldigt populärt i Polen, det kan man förstå. Men det är klart, här är det politiskt korrekta Sverige, så nej, så får det ju inte vara. För här undrar man ibland om det håller på att byggs någon form av George Orwells socialistdiktatur där folket ska hållas ner och endast staten ska bestämma. För polisen kom och tog den här insatsstyrkan, det kan man ju förstå i och för sig. Och ledaren, han har tydligen diplomatisk immunitet från Polen då. Fast det måste jag säga, har man diplomatisk immunitet så ska man vara försiktig. Ska man inte hålla på att använda den till att göra lite vad som helst. För då undergräver man hela idén med diplomatisk immunitet. Det brukar innebära i och för sig att just de personerna som gör sånt blir förklarade den personen de grata. Men han har tydligt gjort något olagligt förmodligen. Det är väl ingen av dem som har gjort det. De har släppts nu, den här polska insatsstyrkan i alla fall. Rutskovi patrol heter de. Ja, jag tycker det är ball. Jag tycker det är jätteball. Men det är klart, i praktiken, jag kan ju inte försvara det rent formellt eller legalt, om man uttrycker det så. Därför att i praktiken ska man ha gangstäng som rufflar och styrs. I det här fallet verkar de vara goda, men sen blir de ju makt korrumperar, så sen blir de lika ruffliga som originalet. Och det är därför man måste ha en stark försvarsmakt, en stark polismakt, ett starkt och riktigt rättssamhälle. Och det är väl där Sverige börjar förlora. Varje nation har väl en poliskår, sin egen eller några andras. Så den här nedrustningen som har varit länge av polisen, den leder till sånt här naturligtvis. För det skulle ju inte vara så att man ska behöva ringa till Polen när man ska ringa till polisen. Ring till Polen, ring till polisen, ring till Polen. Det ska inte bara vara så, man ska faktiskt kunna ringa ett lokalnummer. Så det säger en del om den stora nedrustningen av polisen här. Jag tycker ändå det är ett jäkligt pallprogram. Och nog någonting för TV3 att ta efter. Men som sagt, det ska egentligen inte vara så naturligtvis, för att det kommer ju inte att vara trevligt så länge. Det kommer ju att bli korrumperat. Men i alla fall, den polska insatsstyrkan är släppt. Ja, det ser man. Thank you. betala inte böter. Ja, så säger en trafikingenjör i Värmdö kommun, Anders Lambert. Jag kollar i Nacka Värmdöposten från ett par dagar tillbaka. Och det står att det är en insändare han har sänt in till NVP. Betala inte parkeringsböterna, står det. Ni som var på Cirkus Victoria den 6 juli på Ingarö och fick kontrollavgift på Mäster Palms väg behöver inte betala. Och det är alltså så att det bolag som har satt ut lappar har tydligen gjort det på allmän väg. Rationell parkeringsservice AB har ingen rätt att lappa på allmän plats, skriver Anders Lambert, trafikingenjör i Värmdö kommun. Så ni som fick p-böter på Mäster Palms väg, då behöver inte betala enligt en insändare i Nacka Värmdöposten här nu. Ja, intressant. Det där är ju, jag vet inte om det då är en scam eller ett uppriktigt misstag från det där bolaget i så fall. Det finns ju fler och fler scams. Har inte det blivit vanligare med scams? Man får, ja, det kanske förekom för flera år sedan, hade företaget kom räkningar plötsligt på saker man inte hade beställt. Det var några kataloguppgifter i någon katalog, eller om det var några annonser som de hade fört in någonstans. Så man sa, vad är det här? Det var alltså bara en ren scam, ren lurendrejeri, att de skickade ut räkningar och hoppades att folk helt enkelt skulle betala i hastigheten utan att veta vad de har att betala. Och det är klart, är man väldigt upptagen, vilket man är när man driver företag, så är det väldigt lite tid att sitta och fundera, filosofera och kolla. Så att kommer något som är osäkert, så kanske man betalar i hastigheten för att undvika straffavgifter och sånt och hålla på och trassla. Så att jag tror att många gör det, kanske inte säkert, de kanske blandar ihop det med något annat som de verkligen, en tjänst som de verkligen köper. Just den scammen gick ut på att det var inte bara att de, ibland var det kanske bara att de skickade ut räkningar, men ibland var det så formellt att de hade satt ihop någon liten skrift någonstans, jag vet inte, 8 exemplar eller någonting, och där man hade satt in en liten reklam för ett företag eller för många olika företag, och så skickade de en räkning på det. Och det gjorde att det kunde ibland juridiskt vara svårt att komma åt om sen företaget betalade. Det var så att många företag hade beställt det här, men om man däremot betalade räkningen i farten, så var det svårt att få tillbaka pengarna ibland, för att det där fanns någon liten skrift utgiven. Det var en, så fungerade en del av den där scammen på den tiden. Och nu har vi naturligtvis det här med internetkapningar som ni känner till. Och jag varnade för det, men vad hjälpte det? Det är till en annan variant här. Om man har personsökare, heter för, jag vet inte vad det heter nu, sms. Om man får uppgift om att det är ett nummer man ska ringa. Någon har sökt den, ring tillbaka. Och så är det ett nummer där och så ringer man det. Det är alltså så att vissa öar, jag kommer inte på vad öarna heter, var de låg, men nu har jag läst vidare här. Det är en ö som heter Diego Garcia. Ja, den känner jag för sig till. Den ligger i Indiska oceanen och den är tydligen en sån ö. Så ringer man dit, då kan det kosta vad som helst. Det kan vara 100 kronor minuten eller 1000 kronor minuten bara för att ringa till den ön. Och det är helt legalt, för att det kostar olika att ringa till olika länder. Och en del har alltså extremt höga avgifter att ringa till länderna. Och det fungerar helt enkelt så att det är någon som sitter och tjänar pengar på det på ön där. De tar de här pengarna och blir rika på. Så att rent legalt har man helt enkelt ringt en sån här ö. Och sen uppehålls man då med någon form av telefonsvarare som pratar och pratar. Man försöker, så inte riktigt information vad det handlar om. Så man måste ligga kvar. Och så går minuterna. Så det är så scammen fungerar. Så det liknar väldigt mycket den här modemkapar-scammen där man är ute på internet och surfar, och det är massa rutor som kommer upp, och för att stänga dem så klickar man, eller också så kanske man klickar för att säga ja till något man inte fattar vad det är riktigt, och så kan man då ha ett okej att den här internetsidan man var inne på ska få programmera om telefonnumret i ens modem till datorn, så att nästa gång man loggar in så ringer datorn upp den här, till exempel den här ön Diego Garcia eller någonting sånt. Och så ligger man och surfar då en 10 minuter, och så kanske det kostar 1000 kronor minuten. Modemet har inte ringt till ens vanliga internet provider här i Sverige, något lokalnummer som det brukar vara, utan modemet har då ringt till Diego Garcia. Och sen därifrån har signalen gått tillbaka till Stockholm så att man har kunnat surfa. Det kanske har gått lite trögare med den, men man har kunnat surfa på internet som vanligt och kanske läsa sin e-post, allt vad man har gjort som vanligt. Och inte vetat att signalen har gått runt Diego Garcia och så har det kostat 1 000 kronor minuten. Och det är klart, om man legat och surfat ett par tre timmar så kan det bli stora kostnader. Det var någon flicka här för något halvår sedan eller vad det var som fick en räkning på 25 000 kronor. Och då är det ju så att rent formellt så har man ringt då utlandet, eller om modemet har gjort det, så att det är ju, det är man egentligen tvungen att betala. Men nu har Trinitela ibland varit så goda så de har ibland inte tvingat folk att betala. Det kanske är ett sätt att de gör så för att stoppa en sån här scam för att breda ut sig. Så det innebär då att Telia måste ha tagit en del av den där förlusten istället. Nu kostar det inte 25 000 kronor för Telia, för att en del av det där är ju så att säga vinst. Men de betalar också någonting till den här ön där borta. Om man har ringt den här ön och det kommer räkna på 25 000 hem i brevlådan, så kanske Telia, inte vet jag vad de har betalat, men de måste ha betalat, ja, fjärdedel kanske. Eller hälften. De måste ha betalat någonting till den här ön då. Så det är tydligen Telia som har tagit förlusten här. Det var tydligen så med de här sms-fallen. Och det är ju väldigt storsint och gott av dem att göra. Och de har ju för sig lättare att förstå såna här scams. Och vanliga människor kan inte hålla reda på såna här saker. Så att det är ju lättare för ett företag som Telia att ha insikt i det här. Och de försöker även spärra såna här nummer naturligtvis. Så det är bra, då har de rätt att göra. Där ska man tänka sig att det fanns någon regel att de inte fick spärra nummer hur som helst ut i världen. Och det är klart, då kommer vi tillbaka till olika samhällssystem. Jag kan tänka mig USA, jag vet inte säkert, men jag kan tänka mig USA att det inte är så att ett telefonbolag utan vidare kan spärra vissa nummer. Det kan ju verka bra i det här fallet, och det är ju bra i det här fallet, men kan leda till ett mer totalitärt samhälle naturligtvis, och som kan missbrukas av makthungriga despoter och så vidare. Så där har vi en skillnad mellan olika grundlagar och olika system. Att i Sverige så kan man nog bara spärra det, vilket är bra, kortsiktigt bra, jättebra, men i längden så kan det leda till ett samhälle där folk inte är lika fria att ringa vilka telefonnummer de vill. Så det här med demokrati är inte så enkelt. hur ska man försvara demokrati i världen över? Ja, jag vet inte riktigt, ja. En ny rapport kom just nu för någon minut här sedan. Det är en man som heter Bill Gertz som finns på The Washington Times. Han är mycket, mycket kunnig om försvarsfrågor och kan väldigt mycket om Kinas försvar. Eller attack ska man kalla för de som sitter i Peking där, de vill göra sitt rike större och större och större. Det är samma gamla visa. Precis som Lenin ville och Hitler ville. Så de vill lägga under sig flera länder. Och Tibet har de väl så gott som redan tagit över helt och hållet. Ja, det får man säga att de har. Nu fick de i Hongkong också. Och Taiwan vill de lägga under sig. Så att nu håller Kina på att bygga upp sin ubåtsflotta för att kunna ta över Taiwan. Formosa som det hette förr ibland. Det är så här nämligen att Taiwan är en demokrati till västvärlden. Ett öppet fritt samhälle. Och det stör naturligtvis Kina väldigt mycket. Men jag ska säga att juntan i Peking stör. Så de bygger upp nu, fast ett fattigt land, så bygger de upp sin ubåtsflotta enormt. Och vad Bill Gertz skriver just nu här i Washington Times som kom för en minut sedan, det är att han berättar att det har upptäckts en ny form av ubåt som inte USAs underrättelse känner till. Och till en dieseldriven ubåt. Annars har ju Kina för några år sedan köpt atomubåtar för atomvapen, att kunna skicka atombomber med, de man köpt ifrån Sovjet. Det där är väl ett av de värsta vapen som finns i modern krigföring. Eftersom ubåtarna kan gömma sig överallt och kan avfyra sina missiler som kan gå ganska långt. Kärnvapenmissiler då. Så, men nu är det alltså frågan om alla ubåtar man har hittat som Kina bygger också. Det är alltså för att kunna göra en attack mot demokratin. Och USA säljer en del försvarsutrustning till Taiwan. Och det har gått lite trögt på den här ekonomin i Taiwan just nu. Men National Security Advisor Condoleezza Rice säger att Amerika inte kan sitta och vänta bara se hur en demokrati blir övertagen sådär av en diktatur. Det senaste som hände var att Kina interfererade i de fria val som finns i Taiwan där Kina ville ta över. Och de gillade inte att det var öppna fria val, och det var en folkomröstning som man beslutade ha på Taiwan, och det låg sig Kina i, så att nej, ni ska inte ha någon folkomröstning. Så historien går igen. Det är väl samma sak att såna här diktaturer inte tycker om att se demokratin nära sig. Det var exakt samma sak i Irak naturligtvis, där diktaturkrafter inte vill se någon demokratisk utveckling där och försöker stoppa demokrati på alla sätt och vis. Och det är samma sak i Israel, där diktaturvännerna försöker spränga, mörda och bomba som möjligt i Israel, för att det är en demokrati som ligger där mitt ibland diktaturerna. Så det är så det ligger till. Det var ju så på gamla Stalins tid att det räckte inte med Sovjet, utan han ville ju ha en buffert av flera länder kring sig som han styrde över innan demokratierna kom. Så att han tog över en hel del stater och gjorde till satellitstater. Och jag läste faktiskt något väldigt intressant. En man som heter Ezra Taft Benson, som var Secretary of Agriculture under Eisenhower. Och han efter kriget, världskriget, så var han i Europa och varnade för att Sovjet kommer ta över de här länderna då, Ungern, Tjeckoslovakien, Polen. Men han blev inte riktigt trodd. Han varnade ju för att Fidel Castro var bara en marionett för Sovjet. Och det var alltså innan Fidel hade tagit makten på Kuba. Så det finns ibland en del såna människor som kan se framtiden klart. Nu kan det ju vara så att det är många som ser många saker, och det är bara vissa som får rätt. Kanske efteråt man tycker de har väldigt klart synta. Men det är så att lär man av historien så förstår man lite bättre samtiden. Det är ofta så att historien helt enkelt upprepas. Historien går igen. Och vi åtnjuter ju fred och frihet här i Sverige just nu, men det är alltså bara så att fred är pausen mellan krigen helt enkelt. Det är så det är. Så det gäller att göra den där pausen riktigt lång, så lång som möjligt, så lång det bara går. positiv nyhet så väldigt lokal här i Nacka. Också i Värmdöposten. Kunder jagade bort ung rånare. Va? Vad är det här? Det är sånt vi vill se. En yngling som försökte råna Shell i Fisksätra vid 22-tiden förra måndagen har gripits. Gärningsmannen riktade något som liknade en pistol mot personalen och sa att han ville ha pengar, skriver Nacka Värmdöposten. Här i tisdags. Två kunder som befann sig i butiken började prata med rånaren och det slutade med att de jagade honom på flykten. Gärningsmannen flydde i en bil men kunde senare gripas på gamla Saltsjöbadsvägen. Han har erkänt dådet. Den unge rånaren var efterlyst sedan tidigare eftersom han förväntades infinna sig på ett så kallat LVU-hem, ett ungdomshem. Dit polisen nu har kört honom. Ja, men det var bra. Kunder som jagar iväg rånare, det är bra. Sånt där vill vi se. Jo, för att det är, jag förstår inte den här politiska korrektheten att det ska vara så synd om brottslingarna. Ja, ska vara så snälla. Man pratar snällt med dem. Det är ju fruktansvärt. Det är alltså ett förtryckarsamhälle som utvecklas då naturligtvis. Och tyvärr ligger det i socialismens hela idé. Men så började överallt. Brunskjortor i Tyskland, röda garde i Kina och pionjärer, eller vad hette de i Sovjet, kommer jag inte ihåg. När regimen ser till att uppmuntra såna här, ungefär som de här svarthuvade här i Sverige, AFA de här. Regimen ser till att uppmuntra såna här riktiga slödder som går ut och slår sönder och förstör för att bryta ner hela samhället. Och när samhället är nedbrutet så kommer folk verkligen att skrika efter lag och ordning och en stark ledare. Och se, som av en tillfällighet så står han då beredd efter att ha putsat uniformen. Och så brukar det vara med diktatorer och diktaturer, att de kommer till. Jag tror inte att det planeras i Sverige, men det finns en liknande idé det här, att inte stärka vanligt folks säkerhet, utan att det alltid är staten som är viktigare än människan. Det är liksom lite samma idé som finns allt för mycket här. Det är väldigt ruskigt. Det är fruktansvärt ruskigt. Man känner inte idag att man har stöd ifrån staten eller myndigheterna om man blir angripen eller utsatt för brottslighet. Det är inte riktigt samma stöd där. Utan man ska vara så försiktig med brottslingarna. Och om det hade varit någon form av verkligen äkta känsla för människovärdet så hade man förstått det. Men det är ju inte det. För det är, hur är människovärdet för de som blir brottsoffer då? Så det som stör mig mest med den politiska korrektheten, det är att det är en stor lögn. Det är liksom folk som låtsas att de take the high road, som heter, att de är moraliskt mer högstående och så vidare. Det är fruktansvärt. Helt fruktansvärt. Det är kanske någon som stöder Kuba som tycker att ja, men det är vi finare än de andra. Så stöder de en miljardär som är massmördare på en ö långt bort. Det är helt... Nej, jag vet inte om det är kejsarens nya kläder eller vad det är. Det är verkligen sjukt, för det är allvarliga saker det handlar om. Det är ju faktiskt folk som avrättas och mördas under sådana där juntor. Så hypocrites är vad de är, många. Och jag vet inte om vi kan få någon ordning på det där på länge heller. Men det är någonting som borde behövas i alla fall. Jag skulle kunna berätta mer om det här, det får jag ta en annan dag. Men jag har varit på internet och debatterat på en hemsida som Socialdemokraterna har uppe i Norrland. Och jag tycker det var trevligt att få prata med dem. Det är faktiskt seriöst tyckt det var en jättebra idé. Och kunna föra lite diskussion och fråga saker och sådär. Men det visar sig att det är väldigt lågt i tak. Det är väldigt lågt i tak. Om man får lite intressanta, bara snälla frågor så här om socialdemokratin under åren, så tycker de att man smutskastar. Så det är ganska svårt att föra en seriös öppen diskussion. Därför att antingen är de inte vana vid att det överhuvudtaget ställs några frågor alls. Så tror man att man då är emot dem. Och det är man inte. Man är ju för hela grundidén det här med att det ska vara ett folk, ett samhälle och skydda den lilla människan och sådär. Men om man då frågar, men det här och varför gör ni så här? Kan man inte ändra på det här då? Nej, det är inte populärt. Så igår så var Uppdrag granskning ute och kollade vad som hände i konflikten med en del av LO-kollektivet. Nej, men det kommer jag inte ihåg vad det heter. De här som organiserar vårdbiträden och hemtjänst och sjuksyrror och alla dem. Kommunal. För att de hade en konflikt här för något år sedan. Och vad hela programmet Uppdrag granskning gick ut på, om det är sant eller inte, för Uppdrag granskning är inte så noga med och verkligen noga med sanningen alltid, men vad deras tes gick ut på var att Kommunal hade då gått ut i konflikt, men ifrån regeringen, Göran Persson då, så hade det tydligen sagt att nej, vi har inte råd med löneökningar nu. Så att ifrån Göran Persson har tydligen kommit order att Kommunal inte skulle få det här. Och då hade han tydligen pratat med vad heter LO-chefen nu? Hennes namn minns jag inte heller nu. Och man hade pratat med hela LO-kollektivet och facket, som då hade pratat med med Kommunal också. Och så hade tydligen, enligt Uppdrag granskning, hade Ylva Törn heter hon, va? Kommunals boss. Hon hade tydligen fått order att de inte skulle jobba så hårt för bättre löner för Kommunal. Det här gick inte att få beviset att det verkligen var så, men man kan väl misstänka att det kanske var så i alla fall. Och då har vi det en liten detalj där man har alltså ett samhälle där det är mer och mer centralstyrt och mer diktatoriskt. Nu kan man säga att rent ekonomiskt, vad gäller ekonomin, så kanske det är svårt att ge Kommunal bättre löner. Och jag tycker de skulle ha bättre löner. De är de sämst betalda. Och det var väldigt illa att se att resten av LO-kollektivet inte ställde upp för Kommunal. Det var ganska ruskigt att se hur de som tjänar betydligt mycket bättre, de inte ställde upp för Kommunal. Det där berörde mig illa, fast jag är inte ens inblandad. Jag har aldrig varit med någon av de förbunden. Men jag tyckte det berörde mig illa på något sätt att de inte gjorde det. Men det var tydligen bestämt uppifrån Göran Persson, om man förstår saken rätt. Och då klart är det ju så här att vi kanske är överens om i alla fall att det går inte att ha en kommunistisk ekonomi eller socialistisk ekonomi. Det bara funkar inte. Det går liksom inte. Det går inte ihop. Det fungerar inte. Jag hoppas man är överens om det i alla fall. Utan man måste ha en marknadsekonomi för att det ska bli någonting, någon kaka att fördela. Och vare sig man gillar det eller inte, att det blir olika löner. Och då blir det så att de lönerna, vård, skola och omsorg, de kommer att hamna lägre. Därför att marknaden kommer att premiera tekniska, elektriska ingenjörer och lite såna saker. Vissa säljare, jag vet inte, det kommer liksom marknaden att premiera. Vad gäller arbetarkollektivet så kommer marknaden att prioritera metallarbetare i exportindustrin till exempel och sådana saker. Och det måste liksom vara så om man ska ha en marknadsekonomi. Och man kan kompensera det lite grann genom att omfördela. Men om man börjar göra det så sänker man den hela ekonomin. Hela ekonomin sjunker då. Så det här är en ting som man riktigt kommer runt. Även om jag tycker de här många vård, skola, omsorg, jobben borde betalas bättre och är värde betalas bättre och är faktiskt några av de viktigaste i samhället. Men det är en sak att tycka det, att det är de viktigaste i samhället. Ja, men, ta poliser eller syrror eller sådana, eller hemtjänst som tar hand om folk, jämfört med en metallarbetare som tillverkar, jag vet inte vad, står på Bofors, tillverkar någon pryl eller sådana apparater som elektronik som ska gå någonstans till utlandet, som är liksom mer helt anonymt. Och ska man då sätta någon form av mänsklig värdering på de här två jobben, så är det klart att de som tar hand om människorna här i Sverige borde vara mer värda än de som tillverkar någon så här kikarsiktig till något gevär på Bofors eller jag vet inte vad. Eller inte att det är något fel Det var ingen sån här kritik mot krigsindustrier i sig. Det är liksom en helt annan diskussion. Men tillverkarna, nej, jag vet inte, vana lite dataspel eller något. Men det fungerar ju inte så. Ska man ha en marknadsekonomi så måste den vara fri. Så måste den ju få leva fritt och dynamiskt. Och då blir det en hel del verksamheter som är onödiga i mänskligt perspektiv. Men de måste få finnas. Det går liksom inte att rensa. Och säga att vissa saker är bra och vissa saker är dåliga. Det är som i naturen. Vissa saker är ju inte trevliga och luktar illa eller ser otrevliga ut. Men som ett helt samspel i naturen, det måste finnas. Så det blir så att de som är organiserade kommunal här i Sverige då, det blir den gruppen kommer alltid att få sämst löner. Och det är ju ganska trist, men jag vet inte vad hon ska göra. Så det förstår jag, men jag tycker ändå det var trist att se hur LO-kollektivet vänder om ryggen. Och tydligen var det så lite mer, enligt Uppdrag granskning, lite more to the story, att Ylva Törn då, Kommunals boss, hon hade tydligen varit medveten om det här, men fick försöka låtsas och se att det såg bra ut. Och det var så att de kämpade, hade en konflikt och plötsligt bara blåste sig av innan de ens hade fått igenom sina krav. Och det var det som togs upp till Uppdrag granskning igår, att konflikten bara blåses av så utan vidare. Och det var tydligen på order ifrån regeringen då om man ska tro på Uppdrag granskning. Och även att det inte fanns något stöd från det övriga eller kollektivet, vilket också i för sig kanske var order från regeringen, jag vet inte. Men det är klart, Sveriges ekonomi har ju gått väldigt dåligt. Och om det inte finns mer pengar så finns det inte mer pengar. Och det kanske var en del av sanningen, att det går inte. Och då tycker ju jag att det hade varit mer passande naturligtvis om en Göran Persson hade gått ut och sagt att ekonomin klarar inte mer, vi måste bli mer marknadsanpassade. Istället så får det bli mera pengar till de som jobbar inom exportindustrin. Och mindre pengar till er som jobbar inom vård, skola och omsorg. Man tycker man att han skulle tagit en grej, för det är han som faktiskt sitter och beslutar det. Men tydligen så vill han ligga lågt och vill inte låtsas om det. Utan... Och dessutom ville väl inte ens bossen för Kommunal här gå ut och säga att vi kunde inte få igenom någonting. Vi hade ingen stöd från övriga LO-kollektivet eller stöd från regeringen. Det kunde han inte heller säga. För det är väl osolidariskt. Så hon fick bara tiga. Och så fick hon försöka låtsas att det var ett ganska bra deal ändå som Kommunal hade fått. En sak som man drev väldigt mycket i den här konflikten, om ni kommer ihåg, det var ju att de allra lägst betalade skulle få upp sina löner. 13-14 tusen kronor i månaden. Att de skulle få upp sina löner. Och enligt Uppdrag granskning, om man kan lita på dem, för de har ju faktiskt varit lite slarviga med fakta förut. Men om man kan lita på Uppdrag granskning så... Det gäller till och med bara 192 personer i hela landet som skulle möjligen kunna få upp sin lön. För de allra flesta Kommunal ligger över den lägsta gränsen. Och man hittade till slut bara en enda person som möjligen skulle kunna ha tjänat på det här. Men det visade sig att hon tjänade egentligen mer än vad de... Så att hur som helst, det kom fram till att det var alltså inga... Allt det här snacket om att nu ska de flesta inom Kommunal få stå tillbaka för de allra lägsta avlöner som ska få upp sina löner. Det var till och med bara bluff. För det fanns knappast några sådana. Så att Uppdrag granskning åkte runt till kommun efter kommun och man hittade inga som hade de här allra lägsta lönerna. Man hittade inga sådana. Till slut i hela landet så hittade man till och med några få stycken. Men så den grejen höll inte heller. Och till slut hade då de som tjänade lägst, det var några städare som inte gjordes, de hade faktiskt fått en minskning av lönen. Men rent allmänt genom Kommunala till en höjning blivit 75 kronor i månaden före skatt. Det hade blivit netto plus för folk och Kommunal, vilket då blir, inte vet jag, 40 kronor efter skatt kanske i månaden. Och med inflation, det tror jag inte var kompenserat för inflation, om jag förstår saken rätt. Men samtidigt så var det, när jag såg det reportaget igår, jag såg alla hela, de var ute och demonstrerade, de la så mycket kraft och så mycket kraft demonstrera och hade sig för. Och allt det handlade liksom om några procent hit och dit, några kronor hit och dit. Och det tyckte jag egentligen var lite tragiskt. Här är alltså folk, vanliga, hedliga människor i Sverige som arbetar och lägger ner så mycket kraft på facklig verksamhet, och så handlar allting bara om några procent hit och några kronor dit. Det känns lite trist om hela rörelsen är reducerad till bara sånt där. Det är lite trist faktiskt. Det kan man inte begära att man ska driva alla frågor på en gång, och det drivs ju andra frågor också, så det stämmer ju faktiskt. Men i alla fall, så att någon som vill se det här vad jag pratar om, Uppdrag granskning brukar alltid sändas i repris. Så det kan jag rekommendera i så fall, om någon är intresserad, att titta på. Man kan gå in här på SVT:s hemsida och se om det står när det sänds i repris. För att det är faktiskt ganska intressant. Även om jag så sagt säger att man måste vara lite försiktig med Uppdrag granskning i sig, för att det är inte alltid så de är så noga med fakta. De tar någon liten detalj ibland och blåser upp, så att man måste komma ihåg när man ser på Uppdrag granskning att de har faktiskt gjort bort såna gånger. Och i det här fallet var det Janne Josefsson också som gjorde just det här reportaget. Varje torsdag under sommaren gör Uppdrag granskning tillbakablickar, står på SVT:s hemsida, och berättar hur det gått sen sist. Den här veckan har vi tittat på några av de uppmärksammade reportage Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson gjort under året. Torsdagens program handlar om tre av dessa: kommunalstrejken, sjukhusbranden i Växjö och Stockholms stadsmissions lägenhetsaffärer. Så att, och jag letar desperat här efter om det ska stå när programmet sänds i repris, men det står inte. Det får ni leta upp själva då. Men jag är övertygad om att det sänds i repris. Sändningstider: torsdag klockan 20, då har ni missat. Fredag, det är idag det, klockan 12:10 på SVT 1, och 4 timmar om kvart så sänds programmet igen. Och på tisdag kväll 23:15 SVT 1. Så tisdag kväll 23:15, eller nu idag fredag om klockan 12:10, så kan man se det här Uppdrag granskningen, som den första delen handlade om kommunalkonflikten här för något år sedan. Jaha. Jag tror inte jag hinner läsa någonting om Stockholms historia idag. Vi får ta det nästa gång istället. Klockan är 7:05. Det här är Radio Nacka 99,9. Sammanfattningsvis så efterlyser jag då lite, det var som jag debuterade på Socialdemokraternas hemsida här, det är på S-info heter det, s-info.nu. Jo, sammanfattningsvis så efterlyser man ju då lite mera ärlighet från den socialdemokratiska ledningen. Varför inte säga att det här med totalreglerad socialism funkar inte, vi kan inte ge er guld och gröna skogar härifrån. Och det är klart, det vill man inte säga. Det är det man låtsas. Det är där en av lögnerna sitter. Att det är på något sätt att politikerna ska kunna ge oss allt. Bara rösta sig till mera pengar. Utan man måste säga att det funkar inte med centralstyrd ekonomi. Utan vi måste ha en marknadsekonomi. Och då blir det faktiskt så att vissa känslokalla jobb kommer att ge mer lön än de som tar hand om människor och gör viktigare mänskliga jobb. Det kommer inte bli lika mycket pengar för dem. Det bara är så om marknadsekonomin ska fungera, och det goda med marknadsekonomin är att det kan bli en större gemensam kaka, som det heter, att fördela. Det finns någonting att ta av. Så det är den vägen man måste gå. Man kan alltså då inte klaga över att det finns andra som tjänar mer. Det går inte. Man får lämna den idén. Då vill man ha att alla ska ha lika. Ja, då blir det som en sovjetekonomi. Som inte ger mycket till någon egentligen. Och den ideologiska diskussionen efterlyser jag att en sån som Göran Persson kunde föra öppet. Men man vill väl hålla kvar den här illusionen att politikerna kan fixa allt och vi röstar på oss så ger vi er mer. Liksom, för att hålla kvar den illusionen. Jag såg också på Socialdemokraternas hemsida hur en kvinnoavdelning eller ett förbund där, eller vad det heter, de hade gått ut och sagt att de skulle jobba för sin sak. Och vad skulle de göra? Var skulle den här kvinnoföreningen som då vill göra kvinnor mer aktiva och självständiga göra? Jo, de skulle begära mer pengar från staten. Det var deras recept. Och deras recept på förra kvinnokampen, det var att staten måste ge oss mera pengar. Så då har du kapitulerat. Då är det inte fråga om några fria, självständiga människor eller medborgare som ska kunna bygga sina liv eller ens göra föreningar som gör egna saker, utan de ska liksom ha mera pengar från staten. Och det finns ju folk i staten som gillar det här, som applåderar det här. Därför då blir ju folk mer beroende. Hur ska man kunna vara en fri och oberoende förening om det är så att pappa staten betalar för den? Då är det ju statlig verksamhet.